Ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Så många av er trogna lyssnare har märkt så vi börjat digitalisera många av de äldre intervjuer vi har här i vårt arkiv. Två personer som betytt väldigt mycket för Tyresö är Georg och Elsa Ramqvist. Och här kommer en intervju där Åke Sandin, min far, intervjuade dem 1996. Georg och Elsa var några som kämpade väldigt mycket för att Kumle herrgård skulle överleva. Georg var också aktiv i Trollbäckens egna hemsförening och var med och startade Trollbäckens tennisklubb. Elsa är idag 91 år gammal och hon har varit lärare och varit aktiv i många föreningar. Georg, han avled 2005 i en ålder av 78 år. Så här kan ni lyssna på de två personer som har betytt väldigt mycket för Tyresö.
Nu är jag på Herrgårdsvägen i Trollbäcken tillsammans med två verkliga Tyresö-profiler, Elsa och Georg Ramqvist. Jag tycker ditt skägg som var väldigt snyggt och prydligt och upp med såna här kejsarknorrar, att det har förfallit på sistone. Är du slarvig med ditt utseende? Du har ju nästan sett ut som någon slags engelsk lord för det världen, Georg.
Ja, men snälla Åke, när du kom hit så gick jag i trädgården och jobbade.
Slokar mustaschen då?
Då gör den det. Om du kommer tillbaka när jag har nu tagit en dusch och använt mitt lilla vax, så då har jag mycket vackra mustascher.
Gör du som Roland Skytt att du vaxar mustaschen med honung? För att lukta gott och vara kyssvänlig också?
Nej, det har jag inte prövat på, men det var en ny idé.
Ja, visst är det.
Det kan jag kanske försöka.
Apropå kyssvänliga, hur lyckades du få tag på en sån söt, trevlig och begåvad människa som Elsa?
Ja.
Någon gång har du skrutit att det berodde på att du var så duktig idrottsman. Det tror jag inte på.
Ja, men det stämmer. Faktiskt. Men det är en lång historia. Tar vi tid med det? Så jag berättade det för dig tidigare att jag blev frivilligt skickad till Linköping under militärtjänst.
Mm.
Därför att det var bara stockholmare på kompaniet jag låg, och vi skulle utbildas till officerare, och då var vi några frivilliga som medbjöd oss att åka till Linköping för utbildning på sjukvård på trängkåren där. Och där kom en kille in som låg i sängen ovanför mig som heter Nordström, och han hade mycket dålig kondition, och jag fick hjälpa honom när jag var ute på hårda övningar. Så var det alltid så att jag hade två ryggsäckar på min cykel.
Nordströms också.
Ja, just det. Mm. Det är viktigt. Och sedan...
Vad har det här med Elsa att göra?
Jo,
var det Elsas brorsa? Eller
nej,
var
det var det inte. Utan sen skulle ju Nordström göra en tjänst tillbaka då. För jag har varit bussig kompis till honom. Så att operan var på besök i Linköpings Folkets park. Och då bjöd han mig på opera där. Det var den första gången den hette Angleveringen i Sverige. På stolen jämte mig sitter Elsa. Och på den väggen är det.
Men Elsa, hur kan du så där på direkten falla för en basse? Var det inte nästan skamligt att bry sig om de här ofta berusade och tjejtokiga unga soldaterna?
Ja, jo, det, så var det ju. Jag gick ju omvägar och inte visade att jag hade sällskap med en basse. Men det var så här att han talade om vad han hette, och då hade jag precis slutat min utbildning som kartritiska. Och det här har jag träffat en kille som heter Ramqvist, och han var lite lustig egentligen. Så jag tänkte, Ramqvist, kanske en lustig kille det här också.
Ja.
Och sen så...
Det var en lustig kille?
Det var en lustig kille. Men, träffa honom.
Är du från Linköping?
Nej, jag är från Vimmerby. Född i Vimmerby. Granne med Astrid Lindgrens pappa och mamma. Så vi har blivit på samma ställe.
Vad är det för ramsen ni brukar köra?
Ja, det hade du velat. Ja, ja. Jo, jag brukar säga så här. Var är du född någonstans, frågar folk. Jo, ja. Född på landet är jag. Inte i Vimmerby stad. Växte upp bland de övriga fäna. Om det bortsprang i ko var det jag som fick gno. Så det knakade i vallare bena.
Jättebra. Jaha. När jag kom hit till Tyresö, och det var ju ganska länge sedan, då sa folk att den där Georg Ramqvist, det är en rik knös, rik som ett troll. Är du av Wallenbergska ätten eller?
Nej, det där måste vara fel. Det är klart att jag har alltid haft mycket goda inkomster. Det kan jag inte förneka. Men rik som ett troll, det har aldrig varit.
Inte alltid har det inte varit.
Nej, nej, från början var det inte så.
Nej, det var det jag menade. Nej. Vad var du från början då?
Ja, ingenting. Jag började min bana som timmerpetare på sågverket hemma. Nej, egentligen första arbete jag hade, det var när jag slutade skolan. Så var vi ett gäng som knackade kol, om du vet vad det är. Nej, men det var gengas. Och ja, bilarna drevs med gengas. Ja, och då när man rev milarna så var det, vi var ett gäng killar som då stod och hackade de där bilarna.
Finfördelade.
Ja, precis.
Så att de skulle gå in i den där gengasaggregaten.
Exakt.
Uppe i Norrland satt vi och hackade trä. Små tre bitar. Ja, ja. Det var några gengasaggregat som jag körde med sånt.
4,50 om dagen.
Ja.
Var inkomsten.
Ja.
Det var början.
Det var starten på karriären.
Ja, det var starten på karriären. Ja, just det.
Men sen då?
Ja, sen blev jag anställd i Konsum hemma.
Ja.
Och därifrån så...
Boknad.
Ja, just det. Det är riktigt. Och sen så flyttade jag till Stockholm. Där jag då försörjde mig också på ett arbete i Konsum och pluggade på Borgarskolan. Och sen så småningom...
Tillhörde du de där som i likhet med mig fick 6 eller 7 års folkskola?
6 år.
Jag fick ett år mer än du gratis.
Ja, det är för att du är yngre.
Något yngre, ja.
Ja, just det. Mm. Men är du född 27? Den 7-åriga folkskolan på landet infördes 1 år efter sen jag slutade.
Jag kan tänka mig det.
Ja, det är riktigt.
Jag var bland de första, ja.
Ja, just det. Så att jag har förvärvsarbetat sedan jag var 13 år.
Mm.
Det är riktigt. Mm. Och det har inte skadat.
Nej. Konsum var alltså grunden.
Ja. På ett litet samhälle så var det, du hade att välja på det eller att jobba i fabriken.
Ja.
Och då så fick jag den med möjligheten och sen så flyttade jag som sagt till Stockholm och där försökte jag skaffa mig min utbildning och försörjde mig på dagen.
Ja.
Och så småningom
men,
då...
Men du har ju varit företagare, du är mest känd som det här i Tyresö.
Ja, men nu går det ju tillbaka till slutet av 40-talet, det vi talar om nu. Sedan så började jag mitt affärsmannaliv genom att jag började som säljare.
Vad sålde du då?
Då sålde jag kontorsmaterial. Och så småningom sedan så blev jag försäljningschef. Och på den firman gick ganska dåligt. När jag kom dit så var den nere i botten och så vände jag den och fick den på fötter, försäljningen, och sedan så småningom så övertog jag...
Vad var det för firma?
Den hette Cartro. Och då övertog jag 40% av aktierna och sen så småningom successivt mer och mer av aktierna och ombildade företaget sedan ifrån att sälja kontorsmaterial till industriprodukter.
Just det, det minns jag att det var Nordisk Cartro. Jag trodde du hade... Att det var din skapelse från början, men du tog över liksom och förbättrade den.
Cartro är ett företag som är startat i Wien en gång i världen.
Ja,
utav en farbror, och han hade då företag i varje land i hela Europa. Han var jude och när Hitler invaderade Österrike så flydde han därifrån.
Mm.
Och jag började min affärsmannabana i ett företag som heter Regenta i Stockholm och sedan därifrån blev jag försäljningschef på den här firman Cartro.
En försäljningschef, det måste ju vara en framfusig typ med en väldans massa självförtroende. Är han det, Elsa, din Georg Ramqvist?
Mm. Ja, han tror på det han gör, det gör han, men han är ingen framfusig typ, det tycker inte jag. Det tycker jag inte. Vi har varit väldigt lika på många sätt, Georg och jag, men vi har också kompenserat varandra på många sätt. Och det tror jag har varit den stora styrkan, alltså att vi har kunnat samarbeta.
För att vara en god försäljare, till och med försäljningschef, vad krävs det för egenskaper då? Vem vill svara? Georg?
Ja, det kan jag väl göra. En sak är klar, ska du bli duktig på det området så kan du inte, då måste du vara en god psykolog. Och det krävs en förmåga att sätta sig in i motpartens förhållanden.
Är han en god psykolog? Mm. Har du inte sprungit till dina väninnor Elsa Ramqvist och sagt att min skäggige karl förstår mig inte?
Nej, det har jag inte gjort. Utan jag har faktiskt litat på den här killen i alla år, förstår du.
Och har han förstått dig?
Ja, tycker jag. Vi har väldigt nära samtal med varandra. Vi har problem.
Det har ni?
Ja, mycket.
Ja, bra.
Det är jättebra. Ja, och han har hjälpt mig och jag försöker hjälpa honom.
Jaha, Nordisk Kart, så låg i Farsta i högkvarteret, va?
Ja, det är riktigt. Jag övertog företaget 1954 och då så ombildades företag successivt ifrån att sälja kontorsmaterial till industrimaterial.
Men vänta, 54, då var du ju bara 27 år.
Stämmer gott det.
En liten snorvart.
Ja, just det. Riktigt, vet du varför jag skaffar mig skägg?
Nu vet jag det. Men...
Nej, det vet du inte. Nej. För att jag skulle se lite äldre ut.
Ja, det förstår jag ju.
Men för jag tyckte om det också. Ja, jag tyckte det var snyggt.
Kittlar du inte?
Nej, det är jättekittlar skön.
Nej. Jaha, tjejer var många konstiga. Ja, men många hade du under ett år när du var 27-årig chef?
Ja, det var vi inte så många. Vi var väl, för se nu, 8 eller 9 stycken. Men sen utvecklades ju för...
Vad sålde kart då? Eller säljer? Finns det kart?
Oh, ja.
Det är sådana där spik, vad heter det?
Ja. Men det var jag som införde spikpistoler på den skandinaviska marknaden. Mm. Och även så de här spikplåtarna där man då pressar ihop takstolar.
Ja, ja.
Så när jag sålde företaget 1978 så hade vi en omsättning på 350 miljoner i Skandinavien, var 250 anställda. När vi började 54 så var vi 8 eller 10 stycken.
Så du är ganska nöjd med den utvecklingen?
Ja, det är frågan om man ska vara nöjd eller inte nöjd. Det vet jag inte.
Är det någonting under den tiden du inte är nöjd med, eller?
Nej då, nej absolut inte. Jag är övertygad om att varje människa, om man sitter och säger att man skulle vilja göra något annat, det stämmer inte. För om vi får leva om våra liv så kommer vi göra exakt likadant.
Det tror du?
Är övertygad.
Ja.
Helt övertygad.
Det var något stå hej i annonsreklamsammanhang med Nordisk Kart. Jag för mig att du inte
kom
låg
inte upp med
jag,
det nu.
Jag för mig att du inte låg allra överst på tjejernas lista över svenska män i Ramqvist. Ta nu och jag hade preskriberat så nu.
Ja, det är det verkligen. Ja, det var så här att det hade faktiskt en praktisk bakgrund. Jag hade ingen som helst tankar på att ha någon fräck. Det var på det viset att jag var med och lanserade en ny bullpistol. Mm. Eftersom det har varit 9 dödsfall. Det är nämligen så att en bullpistol skjuter med en liten patron och en spik skjuter in i betong. Och då är den levande kraften i spiken, i projektilen. Och så fick vi fram en nytt verktyg där det sitter en kolv emellan krutladdningen och spiken. Vilket då gör att de här dödsfallen som hade varit i byggbranschen kunde elimineras. Mm. Och i det här fallet så var vi tvungna att försöka lansera den där och vi fick en massa felaktiga beställningar. Och det går till på det sättet att folk beställde, de ringde och sa, kan ni skicka 20 000 skott? Då skickar man det från firman. Mm. Då skickar de 20 000 patroner. Mm. Mm. Och så ringer då byggfirmorna upp och säger, är ni så jävla dumma? Vi kan ju inte skjuta med bara patroner, vi måste ha spik också. Mm. Ja, men ni har inte beställt någon spik, säger våra ordermottagare. Och då börjar vi att diskutera vad vi ska göra i det här fallet. Och då kom vi alltså fram med 2 saker. Att för det första så var den här pistolen väldigt säker. Den var ingen risk. Och då så gjorde vi en affisch. Som jag person...
Det tog lång tid innan vi kom fram till den här affischen.
Och då gjorde vi den affischen på så sätt att längst upp på affischen stod det godkänd av Kungliga Arbetarskyddsstyrelsen, vilket den var. Mm. Och så var den mycket vacker...
Affischen eller pistolen?
Nej, pistolen.
Pistolen, ja.
Och så var den vacker kvinna fotograferad. Det var förresten här Kristina, en mycket vacker fotomodell. Och under så stod det så här att med ett liten text att jag är helt säker för min man använder Ken Automatic. Det var namnet på pistolen. Och jag personligen förbjöd att den där affischen fick bara användas på byggfuttar och på byggen. Mm. Vi tryckte 5000 stycken och efter en vecka var alla 5000 slut. Vi var tvungna att trycka 10 000 till.
Jag hade för mig att det stod någonting om snabbheten i pistolen.
Ja, men det var nästa sak som inte jag hade vetskap om. Och det var...
Ja, men den det blev ett himla hallå.
Ja, det är riktigt. Det hade jag faktiskt...
Du ser vad jag läst på.
Ja, det har du verkligen gjort.
Naturradions researchavdelning.
Ja, ja. Det var då vi också kom ut med ett patron där man kunde ladda 30 patroner i ett magasin.
Mm.
Det, och det var riktigt.
Och hur var den affischen då? Annars frågar jag Elsa.
Ja, ja. Det, om hon kommer ihåg det tror jag inte.
Ja.
30,
ju redan.
Ja, eftersom vi då hade också samtidigt infört ett begrepp av att en spik och en patron, det var ett skjut. Mm. Så att när man beställde då, vi hade det prislistan.
Jaha.
Alltså inte längre skott och spik.
Tekniskt term.
Ja, just det. Ett skjut. Och då fick de alltid spik och patron tillsammans. Mm. Och då så lyckades den här reklammannen skriva på den där affischen: 32 skjut utan omladdning, det är du.
Och per minut, vad var det? Det
var det. Och också där var det förbjudet att använda de här antenn på byggfotarna.
Ja, de gick också åt de här fiskarna.
Ja, det gjorde de.
Och Fredrika Bremerförbundet gav dem ju plumpen.
Nej, vänta, nej, detta är fel. Nej, detta är helt fel. För att de här affischerna gjordes på 60-talet.
Ja, just det.
Just det. Sedan, ungefär 7-8 år senare, då inte affischerna längre var i bruk, så var det en firma som hade någon reklam om bilbälten. Mm. Och visade en dam naken med ett blå märke över brösten.
Ja, ja.
Och sen var det någon som hade en sån här rostlösare, CR vad de heter.
Okay.
Och de blev tagen till någon marknadsdomstol. Och vid det,
men dina affischer fick en kritik.
Ja, men lyssna du, det är fel, Åke. För de var aldrig med i den behandlingen i domstolen. Fanns inte med. Men däremot, de här vänliga tv-reportrarna, de hade lyckats komma över de där affischerna. Och de använde dem i det tv-programmet.
Ja, ja.
Därför att de var så smaskiga och härliga. Men märk väl att våra affischer var inte med i den rättegången.
Men var det inte bra reklam?
Jo, alldeles utmärkt.
Det var ju gratis reklam.
Ja, visst, riktigt.
Jag menar, det var ju inte Grupp 8 och Fredrika Bremerförbundet som var dina största kunder när det gäller bullpistoler.
Nej, men.
Om vi nu ser det väldigt krasst. Elsa, nu är det dags för dig att kommentera. Ja.
Men det var faktiskt så att ni fick plumpen i Fredrika Bremer-tidningen. För det ger de till alla som gör såna här grejer. Plumpen, alltså det är det sämsta man kan få som reklam. Eller för att man gör dålig reklam.
Ja.
Jag kommer ihåg, vi hade slutat skolan på det där sommaren och alla kom hit och hade läst detta. Det var ett himla elände.
Gick du och skämdes?
Jag var ju förbannad på det här. För jag har ju varit med i Fredrika Bremer i många, många år.
Det har du.
Och jobbat mot sånt här. Och så går jag och gör så här. Så jag visste ju inte om det, för jag får se den där grejen. Affischer, jag blev urförbannad.
Ja, när jag träffade er här ute när ni höll på med trädgårds med gräsmattan, då sa ju du, Elsa Ramqvist, att du är den elaka personen som kör hårt med drängen Georg. Är det så, Georg?
Absolut, ingen tvekan om det.
Nu gick Elsa för att öppna dörren, då passade du på liksom att tycka synd om dig själv.
Nej då, nej, det gör jag inte på något sätt. Det är bara det att det är så här att jag är inte så särskilt förtjust i trädgårdsarbete.
Nej.
Och då blir jag...
När du sålde Nordisk Kart så då? Det var ju åtskilliga år sedan nu.
Ja,
när var det
så? 1978, jag lämnade bolaget
1980. Det var 18 år sedan.
Ja, det är riktigt.
Har du levt på räntorna? Och,
nej, det har jag inte gjort.
På och odlat din trädgård här på Herbosvägen i Solbäcken?
Nej, det har jag inte gjort, utan jag har gjorde en litet jobb till SIND en gång i världen, där vi var med och skrev på böcker som heter
SIND?
Ja, det numera heter NUTEK.
Jaha.
Angående träindustrins framtid. Och då så gjorde vi en utredning om svensk husindustri. Och då startade jag ett litet företag som heter Swedish Woodenhouse, som jag fortfarande driver.
Det gör du? Jaha.
Det är inte meningen att det ska bli vara en stort företag.
Men när jag kom till Tyresö på 60-talet, då var du ju politiskt aktiv också. Nu påstås det att du i din ungdom var SSU-are, men på 60-talet, då var du ganska ung också. Mm. 27, vad blir det? Det blir uppåt 40 år, 40-årsåldern. Mm. Då var du ju högerman i kommunfullmäktige.
Ja, det är alldeles riktigt, det stämmer. Jag var mycket aktiv SSU-are på 40-talet med styrelsen i vår SSU-klubb, och har fortfarande mitt hjärta mycket åt vänster. Och anledningen till att jag ändrade politisk färg, det var ungefär samtidigt med Herbert Tingsten. Han hade ju den uppfattningen att individualiteten blev undertryckt av kollektivet. Och det är exakt den uppfattning jag fick också. Och det tycker jag är väldigt synd att Socialdemokratiska partiet har drivit den linjen under så många år tidigare. Och jag anser att...
Men var inte Tingsten mera kritisk mot diktatoriska experiment i socialism och ganska öppen för den socialdemokratiska, demokratiska varianten?
Jo, just det. Det var han ju. Men han fann ju att det fanns inte i partiet, därför lämnade ju partiet.
Mm.
Alltså, det är det precis jag försöker säga. Den diktatoriska inställningen i partiet att man är tvungen att underordna sig kollektivet.
Mm. Jo, men Tingsten skiljer väldigt, väldigt starkt på socialdemokrati å ena hållet och till exempel kommunism och det andra.
Ja, det är riktigt. Det gör jag också.
Ja.
Så där då är vi också. Men min grundsats är att man drev den kollektivistiska linjen för hårt och människan, den enskilda människan, försvann.
Mm.
Och det ser vi ju dagligt tal idag. Jag tycker det är för jävligt att det kan ju inte vara rimligt att om 45% av befolkningen fattar ett beslut i ett val, att man har samma uppfattning i alla frågor. Och det är ju ingen tvekan om att idag styr Sverige från toppen.
Tycker du det?
Ingen snack
om det. Jag trodde vi styrdes från Wall Street och från fondbörserna och från Bryssel och från marknadskraften. Och jag menar om någon amerikansk mångmiljardär placerar lite pengar så knäcker han svenska kronan. Jag överdriver något, men jag menar...
Nej, du överdriver inte. Men
vad har Göran Persson för chans då? Eller Calle Bildt? Duktiga pojkar båda två.
Jo, det har de. Verkligen. Ja. Att om du har din ekonomi i ordning så blir du inte beroende av de här killarna på Wall Street. Och det har vi har ju förstört vår ekonomi. Om vi går tillbaka till början på 70-talet så låg vi nummer 3 i världsligan på ekonomi. Idag är vi ju att jämföras med Honduras och gud alla steg.
Jag tror att vi har något bättre ordnat än Honduras.
Ja, men vi ligger i alla fall på samma klass som Italien och Spanien.
Ja.
Och märk väl, Åke, ta ett exempel
men
nu.
Men vi ligger 10, 20, 30 klasser över den tid när du och jag var små, Göran Krist.
Ja, men Åke... Gå inte försvar för det som är fel. Så att om regeringen nu får ordning på vår ekonomi, så då är vi inte längre i händerna på vår stidskilla.
Nej, men de försöker så gott de kan.
Ja, det tror jag det.
Ja.
Det gör alla.
Ja, men du vet, vi är en demokrati, va? Det blir inte överbud från alla möjliga håll för att få röster också.
Jag hade hoppats på att jag någon gång under min levnad får se samma resultat i Sverige som det har varit i Österrike. Att högerpartiet och socialdemokratiska partiet går i koalition.
Du är för en samhällsregering.
Absolut.
Din barndoms socialism är förenat med dagens borgerlighet. Ja.
Titta på Österrike som under alla dessa år har skött sig alldeles utomordentligt.
Röstade du på din make Georg Ramqvist, Elsa, när han var på högerpartiets lista här i Tyresö? Rösthemligheten respekterar jag, men det här är 30 år sedan.
Men det här är 30 år sedan. Och jag kan säga att från början så var jag moderat, men det är jag inte längre, så jag har gått precis tvärtom mot Georg i min
inriktning.
Ja, och nu vet jag inte vem jag ska rösta på längre.
Det här med att han började ägna sig åt, jag vet inte hur många år han skröt med att han åkte Vasalopp. Då var han ju i 50-60-årsåldern. Var det någon slags kris i hans liv? Var du för elak mot honom här på Herrgårdsvägen? Eller varför får han iväg och blev svettad och tog ut sig sådär?
Jag har ju varit väldigt intresserad ifrån ungdom och utövat en hel del också.
Du menar Georg?
Georg,
ja.
Och sen när han då orienterade, han var ett väldigt bra skidåkare.
Ja.
Väldigt duktig skidåkare, han själv sagt till mig. Jag har inte kunnat följa det. Men i alla fall, det är han som har givit oss idrotten i familjen. Så våra ungdomar åker skidor och skridskor och seglar och allt det här. Det är genom Georg.
Du då?
Nej. Jag kastar boll i bästa fall. Jag kan inte... kan inte göra sånt med Georg, för han, det går inte, men vi har andra saker tillsammans. Men jag har typ mycket om
Kumla Herrgård, det är något.
Kumla Herrgård, det har varit.
Det är väl ni två som har varit i spetsen för renovering till den. Det har vi pratat om förut på den här slingan.
Har vi pratat förut kanske.
Men du själv har ju en yrkeskarriär bakom dig, Elsa Ramqvist.
Ja, jag har varit lärare i 40 år.
Du tillhör de här väldigt progressiva lärarna, Waldorf-pedagogerna. Ja, vad är det för något?
Det är ju en alternativ pedagogik som bygger på att ta hänsyn till barnens utveckling enligt Steiners filosofi, som ju grundade Waldorf-pedagogiken.
Det är ju lätt sagt, men svårt gjort.
Det är lätt sagt och svårt, ja. Men det är en väldigt bestämd inriktning, en väldigt bestämd läroplan. Och jag fastnade för den redan i min ungdom. Jag råkade ha en lärare som var Waldorf-lärare när jag gick i realskolan.
I Vimmerby?
I Vimmerby.
Och, kära, och
hon var en av dem som har grundat Steiner-seminariet i Järna och köpte in första kåken där.
Mm.
Och haft den här Arne Klingborg som elev en gång. Hon hade varit elev hos henne också.
Mm.
Och vi visste ju inte vad hon var för någonting, men hon gav oss ju en inriktning i de ämnena hon var, som har följt med oss hela livet. Och sen så var vi goda vänner och hon uppmanade mig att ta reda på vad Waldorf-pedagogik var. Och jag var ganska motstånd emot det först, jag visst tyckte det var lite lustigt. Men när jag väl hade gjort det, för 15-20 år sedan började jag här ute, så har jag funnit att det är det enda riktiga att jobba med barn på det sättet.
Och du har jobbat i Sofiebergsskolan?
8 år i Sofieberg och 6 år i Stockholms stad.
Jaha.
Jag fick till och med tillstånd av Göransson att få bedriva Waldorf-pedagogik i Björkhagen.
Skolministern?
Ja, papper på det.
Jaha. Nu, i onsdags kväll såg jag dig tillsammans med några andra tuffkvinnor i Forellskolans textilsal. Tillsammans med 35-40 invandrarkvinnor och deras barn. Vad är det för någonting?
Ja, det är ju... Tuff har jag ju varit med i ända sedan Tuff grundades.
Det var Georg också.
Ja.
Där har han varit beständig.
Ja, men jag har inte alltid gjort så mycket. Men sen för ett par år sedan så Ulla-Karina Sellegren och Berit Folkök och jag, vi träffades här ute hos Ulla. Tror du var med också, var ett möte hem på vården. Och då sa vi att om vi ville göra, kunde göra någonting för invandrarkvinnor, så skulle vi försöka. Och sen tog det sig initiativ att bilda sin sygrupp.
Det är ju jättesuccé det där.
Ja, det är fantastiskt.
Ni har ju nästan för mycket människor.
För mycket och för mycket barn. Och
kvinnor från alla möjliga länder.
Ja, och de kommer och syr och de är verkligen, det är verkligen uppskattat. Vi borde vara flera, vi ska försöka få flera som hjälper till.
Elsa sa att du inte hade varit aktiv i Tuff, Georg Holmqvist. Hon glömmer lätt, för du hade ju hand om det insamlingskontot i många herrans år.
Ja, just det.
Så att vara att det kanske inte var du riktigt som gjorde grovjobbet där.
Nej, jag gjorde en del. Och sen gjorde min utomordentliga kassörska Tyra resten.
När man går in...
Men jag hade hand om det och sökte till Sida om alla pengar och allt möjligt sånt där.
Jag vet.
Mm. Det var mycket intressant.
Det är så ont om tid. När man går in på Tyresös fina rackethall så finns det bilder eller vad vi skött om det är på någonting som heter Guldbollen. Har det att göra med dig eller blandar jag ihop det nu?
Nej, det har inte med mig att göra. Det kommer senare. Men däremot så har jag startat tennisklubben en gång.
Ja, Strålbäckens tennisklubb.
Det är riktigt.
Som är en stor och framgångsrik klubb.
Ja, och som är väldigt roligt att se framgångarna idag.
Sveriges bästa tennisspelande kille är TTK-are.
Just det. Det är Bärmelén. Och jag har faktiskt mina resor i världen också träffat folk som har, när man har talat om mig från Trollbäcken, så har de plötsligt vetat vad det har varit någonstans.
Ja, nu överdriver du.
Nej, det är absolut sant.
Du är värre lokalpatriot än vad jag är.
Nej, så har jag bott längre än dig i kommunen också.
Men du var med i någon gubbtennis här där jag också var med. Vet du vad killarna sa om dig?
Nej.
Den där jävla Georg, han kan ju inte passa tider. Nej. För han kom ofta inte. Elsa, avslöja honom nu.
Ja, det är verkligen sant. Så många timmar som jag har väntat på denne man.
Det är sant.
Det är sant.
Och du har stått ut med
honom. Ja, jag borde ha gått för länge sedan. Men det är väl någonting som gör att jag...
Det är den där skänget och den där fina, det vaxade mustaschen.
Ja, men han är född för sent, tror jag.
Du vet, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
Ja, det här var alltså en äldre intervju från 1996 där Åke Sandin intervjuade Georg och Elsa Ramqvist, som var två aktiva personer i Trollbäcken.